Ramallah, Västbanken. Jag befinner mig på en demonstration till stöd för Gaza. På plakat finns bilder av barn som är skadade och döda med texten terrorist? Frågetecken. En 22-årig läkarstudent som inte stödjer Hamas säger att hon är chockad över hur omvärlden tyst tittar på när Gazas barn dödas. Hon kallar det för ett folkmord. Men omvärlden är chockad över de barbariska mord som Hamas utfört på kibbutzer, på civila, kvinnor, barn och äldre. Då svarar läkarstudenten att det där är fake news och att ni i västmedia hjälper till att sprida denna desinformation. Medan hela världen tagit del av Hamas kallblodiga mördande och övergrepp har många palestinier blundat eller konsumerat medier som bara visat det palestinska lidandet. Den 7 oktober var syskonen Noah och Gideon PL på musikfestivalen Supernova. Noah och Gideon flydde när Hamas stormade festivalen. Men deras bil blev träffad av en raketprojektil och båda bröderna dödades. Deras svenskfödda farmor Eva från Malmö kallar Hamas attack för en andra förintelse. Det här är Holocaust nummer 2. Jag växte upp med en mamma som befriades från Belgien-Belsen. Pappa flydde från Tyskland. Det här är vår andra Holocaust. Hur ska vi ta oss ur detta? Det enda jag vill är att utplåna Hamas. Och jag vet att du inte kommer ta med det här i radion, för de har varnat mig. För mig får de lika gärna plåna ut Hamas till marken. Det gör mig ingenting. Trots att det finns en massa oskyldiga människor där. Då säger folk till mig, tycker du inte synd om de oskyldiga människorna där? Var det någon som tyckte synd om människorna som blev mördade, våldtagna, knivhuggna, barnen som blev lemlästade? Nej, ingen tyckte synd om dem. Har folket i Gaza inte lyckats sära sig upp mot Hamas, då får de skylla sig själva. Jag har absolut ingen känsla för oskyldiga människoliv i Gaza. Det har nu gått 2 veckor sedan Hamas attack 7 oktober och en ny avgrund av oförsonlighet har öppnats. Mellanöstern-korrespondent Cecilia Udén. Det här var en kort del av ett reportage som sändes förra söndagen i Godmorgon Världen. Det var fler röster än läkarstudenten och farmor Eva som fanns med. En ny avgrund av oförsonlighet har öppnats, var hennes sista ord i det här reportaget. Och jag kände bara, Herre förbarma dig. Jag vet inte hur jag ska förhålla mig till det här som jag fick höra. Mer än att dödande är fel. Vad är rätt i den här konflikten? Vad är ens sant? Mitt mänskliga jag vill ställa mig på en sida, vara säker. Så här är det, de här har rätt. Men jag ser bara död och lidande och nöd. Och det här är ett stort skav hos mig just nu. Vi har nu fått höra en berättelse från vår tid, ifrån idag. Men nu ska vi få höra en annan berättelse, en flera tusen år gammal berättelse. GT-texten ifrån Andra Mosebok 23:1-9.
Du ska inte sprida falska rykten. Gör inte gemensam sak med den skyldige genom att vittna falskt. Du ska inte följa mängden i det som är ont och inte ge efter för den så att du förvränger sanningen när du vittnar i någon sak. Du ska inte vara partisk för den fattige i hans sak. Om du träffar på din fiendes oxe eller åsna som har kommit vilse ska du föra den tillbaka till honom. Och om du ser att din ovens åsna har segnat ner under sin börda får du inte lämna honom utan hjälp. Du måste hjälpa honom att lasta av djuret. Du ska inte vränga rätten för den fattige. Avhåll dig från falska anklagelser som kan bli döden för den oskyldige, den som har rätt. Ty jag frikänner inte den skyldige. Du ska inte ta mutor, ty mutor gör den klarsynte blind och fördärvar saken för den som har rätt. En invandrare får du inte förtrycka. Ni vet hur det är att vara invandrare. Ni var ju själva invandrare i Egypten.
För att sätta den här texten i ett sammanhang så är det här andra Mosebok. Och den består av tre delar. Först när israeliterna, det judiska folket, är i Egypten där de förtrycks. Och sen flykten från Egypten. Och så sista delen när de är vid berget Sinai och där de får lagen. Och texten som Joel läste är från den här sista delen när de får lagen. Och här har israeliterna fått de 10 budorden. Och sen så får de också andra påbud. Det här kallas för förbundsboken och de här lagarna är av en helt annan karaktär. Väldigt specifika många gånger. Kan handla om ekonomi, kan handla om stöld, exakt vad som gäller och om djurhållning och så vidare. De här lagarna byggde på en muntlig tradition. Man visste ungefär hur man skulle hantera olika tvister på olika sätt. Men just här är de där svåra tvisterna som diskuteras. Man kan se det här som en slags juridisk diskussion. När det är riktigt svårt, hur gör man i de fallen? Det är ju enkelt att förstå, du ska inte bära falska rykten. Det är lika sant idag och inte göra gemensam sak med den skyldiga genom att vittna falskt. Men vi ser ändå det här idag. Jag tyckte det var anmärkningsvärt i det här reportaget som jag lyssnade på. Läkarstudenten som måste ha bra betyg för att komma in på utbildningen har lärt sig om källkritik och så vidare. Helt taget ur luften påstår att Hamas attacker inte alls har skett. Det stämmer inte enligt henne. Och det här skrämmer mig. Det är inte bara Trump som ropar fake news när verkligheten inte stämmer med så som man skulle önska att det är. I texten reagerade jag på du ska inte vara partisk för den fattige i hans sak. I både Gamla testamentet och Nya testamentet talas det annars om att ta särskild hänsyn till den som är utsatt, till den som är fattig och dess intressen. Den här detaljen fastnade jag i. Och när jag djupdök i det här så förstod jag att i kapitlet innan finns faktiskt den här versen också med. Och då står det att man inte ska vara partisk mot varken fattig eller rik. Och traditionellt har man tolkat det här som vikten av att vara opartisk, vem det än är. Sen handlade det om djur, om oxar som inte längre orkar gå. Då ska man försöka att rädda det här djuret, eller pengavärdet som det var, det ekonomiska intresset. Och det här det juridiskt svåra kommer in. Ska jag ta ansvar för min fiendes oxe, för min fiendes ekonomiska intressen? Ja, faktiskt. Och det här är tydligt i den här juridiska diskussionen, att det här inte kan ha varit så lätt, annars hade man inte tagit upp det. Men det här finns med i GT och också som en röd tråd genom Nya testamentet. Att också ta ansvar för sin fiende. Jesus säger, älska era fiender. Be för dem som förföljer er. Låt de orden sjunka in. Älska dina fiender, be för dem som förföljer dig. Jag har inte fått mina barnbarn dödade av en raketprojektil. Jag står inte i panik och gräver i rasmassorna för att leta upp mina barn. Men just nu är det här den vidriga verkligheten i vår värld. Älska dina fiender. Be för dem som förföljer dig. Det är helt olidligt. Tyst, Jesus, känner jag. Vi kan inte lägga det här på de här människorna. Deras fiende har gjort dem så otroligt illa. Ska jag behöva be för dem och älska dem? Det här är utmanande. Motbjudande kan det också kännas. Judarna på Jesu tid levde tillsammans med sina förtryckare, romarna, som förföljde dem, trakasserade dem, skändade deras tro, försvårade deras möjlighet, dödade dem på olika sätt. När Jesus åhörare kring år 30 hörde de här orden om att älska sina fiender, de som gjorde dem så mycket illa, det måste ha varit motbjudande även då. Just nu är en amerikansk katolsk teolog, William Kavanaugh, i Sverige. Och nu i veckan så har jag fått lyssna på en föreläsning av honom då han pratar om myten om religiöst våld. Det finns en bild i vårt sekulära samhälle att religion på något sätt skulle vara våldsbejakande i sig själv och att det då gör religion som någonting farligt. Och den här myten då hade han en föreläsning om och pratade om allt från det 30-åriga kriget till skjutningarna i Bryssel för någon vecka sedan. I slutet av hans föreläsning så var det en frågestund. Och vi åhörare ville höra hans tankar om koranbränningarna i Sverige och om konflikten mellan Israel och Hamas. William Kavanaugh påpekade att det viktigaste är att vi är människor, bland människor, och att vi inte avhumaniserar varandra, utan att vi verkligen kan se på varandra som just människor. Och så berättade han en kort anekdot om en kristen kvinna som löste en sån där frusen konflikt, en sån där avgrund av oförsonlighet i Kenya. Det var två stammar som hade krigat och dödat varandra och på olika sätt gjort varandra så ont. Och så kom den här kvinnan och bara levde bland dem. Hon hade inte någon särskild utbildning eller var medlare på något sätt, utan hon var bara en kristen kvinna som levde i den här kontexten. Genom sin tro på Jesus Kristus och att hon ständigt fick växa i kärlek, glädje, frid, tålamod, vänlighet, godhet, trofasthet, ödmjukhet och självbehärskning, så fick hon vara skillnaden. och var en viktig del i att den här konflikten löstes. William utvecklade inte det här resonemanget men sa att det här finns en hel teologi i det här. Min nästa bok ska handla om det här. Att vara kristen, att göra skillnad. I stort och i smått. Det måste ha varit utmanande för den här kvinnan. Men den här bilden gav mig någon slags tröst och hopp och ork. Jag vill vara den här afrikanska kvinnan som får med sitt liv förmedla försoning. Sen har inte jag svaren på lösningen i konflikten mellan Israel och Hamas. Och vem som har gjort fel, när och var. Och jag tycker att Jesu ord om att älska sina fiender är otroligt utmanande när man lägger dem på människorna som var med i det här reportaget i Godmorgonvärlden. För min egen del så behöver jag verkligen Jesus i det här. Jag behöver Jesus hjälp, stöd, utmaning för att kunna vara en människa som orkar våga närma sig situationer där det är avgrunder av oförsonlighet. För det klarar jag inte i min egen kraft. Amen.